30 av 31 moskéer vill förbjuda all form av kränkning mot islam. Även andra handlingar är koranbränningar, enligt undersökning av nättidningen Doku. Den enda företrädaren som inte vill förbjuda koranbränning säger sig känna sig ganska ensam om sin uppfattning, medan övriga tycker det är självklart total förbud. Brinnande koraner, med eller utan bacon, har blivit en riktigt spännande följetong i Sverige. Det är tredje veckan i rad nu som vi pratar om det här i Radio Bubbla. Och det är ett högt betyg för en nyhetshändelse. Det är inte så ofta som vi är så intresserade av någonting, som vi har så stor uthållighet att följa någonting. Det är nästan coronavirusnivå på den här grejen. Men det är jätteintressant. Och det finns, alltså som jag också pratade lite grann om förra gången vi pratade om det här, det finns en väldigt stor ambivalens, pratade jag om då. Men det finns en enorm ängslan i Sverige kring den här frågan som man ser i debatten hela tiden. Och med all rätt givetvis, svenskarna har skäl att vara ängsliga över den här frågan. Så dels har vi den muslimska världen där ute. Det är väl runt 1 miljard muslimer och sånt där som det finns nu. Även i vanliga fall en fientlig och våldsam kultur. Och just nu ser de särskilt arga på Sverige. De är väldigt, väldigt arga på Sverige. Så vi har med rubriken hela tiden om ännu något land inställer sig i ledet. Hatar Sverige och säger att Sverige bedriver krig mot. Men det är för oss egentligen inte muslimerna där ute som är problemet. Om det bara var de som var problemet, så skulle man kunna rycka åt axlarna. Problemet är muslimerna här inne. Jag vet inte hur många muslimer som Sverige har importerat nu. Men det är väl minst 1 miljon, kanske ett par miljoner. Och man har satt dem på bidrag istället för att sätta dem i arbete. Så att de kan ägna hela dagarna om de vill och hänga i moskéer. Sprida islam. Sprida ränker för att ta över landet. De tar över landet mer och mer. Jag fattar verkligen att svenskarna är rädda. De har goda skäl att vara rädda. Det som är svårare att fatta, det är hur man pratar om saken. Jag har försökt följa lite grann. Jag har fått mycket bra länktips senaste veckan om debatten som pågår. Inte minst i svensk, om man säger svensk höger. Svensk liksom, lätt höger, det som man kallar för de borgerliga partierna och så vidare. Debatter som förs mellan de mer moderata elementen inom den sfären, respektive de mer radikala elementen, kanske vissa sverigedemokrater som lite grann lyfter på locket. Men diskussionerna, de handlar ju på ytan inte om rädsla, utan de handlar om, eller om en sån konflikt, de handlar om hänsyn och tolerans. Det är yttrandefrihet, det är religionsfrihet. Man kan inte säga att man är rädd, man säger att man måste visa muslimer hänsyn. Man måste respektera alla religioner. Det är faktiskt väldigt ofint att bränna en bok som någon annan håller för helig. Alldeles oavsett vems bok det är, så gör man bara. Det är så otroligt verklighetsfrånkopplad diskurs. Och så klamrar man sig fast givetvis fortfarande vid den här idén om att det är inte islam. Det är inte islam och muslimer som är problemet, utan det är någonting annat. Det är en liten klick radikala muslimer som kanske ger resten dåligt rykte. Eller socioekonomiska problem som maskeras för ett klassamhälle och allt det där. Men det är därför jag gillar så mycket den här artikeln som jag på Bubbla. Det är en väldigt fin påminnelse om hur det egentligen ligger till. Och det är då Doku som har gjort den här kartläggningen av vad svenska moskéer, företrädare för svenska moskéer, jag vet inte om det är liksom chefsimamen eller de pratar med. Vad tycker de om de här frågorna? Så de har valt ut 31 moskéer från olika delar av landet, små moskéer, stora moskéer, och kontaktat dem, skrivit till dem, ringt upp dem och fått svar från dem. Och 30 av dem, av 31 moskéer, har så sagt att koranbränning ska förbjudas. Och 30 av dem säger också att dessutom så ska man förbjuda alla sorters handlingar som skändar, provocerar eller förelämpar islam. Eller islamiska symboler eller islamiska värderingar. Och jag vet inte exakt vad det betyder, men jag undrar, vad är skillnaden mellan den ambitionen och att införa fullskalig islamisk teokrati och förbjuda svensk kultur? Men att äta fläsk till exempel, det måste väl anses vara en skändning, en förolämpning mot islamiska värderingar. Då måste vi förbjuda folk att äta fläsk, precis som man har gjort i många muslimska länder. Så att nu räknar jag liksom, hur många veckor tar det nu innan Gunnar Hökmark går ut och säger att vi får nog sluta äta fläsk, och att förbjuda svenskar att äta fläsk, det är ändå inte en inskränkning av yttrandefriheten. Så som han sa häromdagen, att man inte får bränna Koranen, det är ändå ingen inskränkning av yttrandefriheten. Måste vi hålla isär begreppen och tänka mycket på hänsyn till muslimer. Och sen det bästa detaljen då, den ensamma avvikaren, den stackars imamen som inte tycker att man ska förbjuda de här sakerna. Och han säger så här: jag känner mig ganska ensam om mina uppfattningar Och det finns personer runt omkring mig som undrar om jag är riktigt klok. Ja, den stacken. Jag var sugen på att läsa upp de här motiveringarna och imamerna gav. Som
jo, men kör för fan. Man vill påminnas om det.
Så här skriver de. Det är ett exempel på motiveringar som de gav i samband med sina svar. Förbudet ska gälla alla religiösa böcker och allt hån mot religioner. Det måste finnas en lag om att man inte får skoja om och håna religioner. Ett förbud vore perfekt. Man ska inte få förnedra och kränka människors religiösa känslor. Ett förbud ska gälla kränkningar av alla religiösa heligheter. Vi vill att lagen skyddar våra heliga saker. Det som gör att människor mår dåligt ska förbjudas. Inget som är heligt får kränkas. Det ska förbjudas. Sverige ska förbjuda respektlöshet mot Koranen och andra religiösa skrifter och symboler som kan påverka medborgarnas känslor och miljontals andra människor runt om i världen. Hat och förakt mot de som följer islam borde betraktas som ett brott mot mänskligheten. Alla heliga symboler måste visas respekt. Ingen ska få röra religionen. Och allt hån ska förbjudas. Ja, absolut. Och inte bara förbjudas. Det borde också bestraffas.
Ja, vackert. Brott mot mänskligheten. Jag ska inte bara älta hur många brott mot mänskligheten som har begåtts. Även i nutid i islams namn. Men det slår mig att på ett sätt så har vi redan tillåtit att det bäddas för sådana här stollekrav. Förbytt ut islam mot ordet demokrati. Alltså det är allmänt accepterat att demokrati ingår i värdegrunden. Mm. Det finns ju få mer hädiska saker du kan säga i Sverige idag än att nej, men jag tror, tycker demokrati är jävla skit i det som har ställt till med mycket elände. Du blir inte straffat för det, men det betraktas ju som en total hädelse och förflyttar dig bort från värdegrunden. Så vi har accepterat det där, själva grunderna i tänkesättet redan.
Absolut, alltså de här åsikterna som imamen uttrycker, de är i sig inte väsensfrämmande för liksom den svenska mentaliteten anno 2023. Och det är också en sak som att det som gör att människor mår dåligt ska förbjudas. Ett fullständigt befängt uttalande. Alltså en totalt efterbliven, infantil uppfattning om moral och lag. En princip som garanterat förstör ett samhälle om man försöker gendriva den. Men vilken svensk kan ställa sig upp och argumentera mot det här och säga liksom att nej, men vi ska inte förbjuda det som gör att människor mår dåligt. Det är en väldigt svensk idé. Det är en väldigt progressiv idé. Det är en väldigt modern idé.
Ja visst, men den är ju granne med idén förbjud arbetslöshet, bostadsbrist, felaktigt näringsintag och så vidare. Eller förbjud att folk inte har sommarstugor även om de bor i förorten. Ja. Så att det är bäddat.
Såg också det var en opinionsundersökning om att en av fyra svenskar vill förbjuda koranbränningar. Mm. En sak som slår mig när jag ser där är att det är ett intressant exempel på hur man formar policy, man gör politik genom strategiska opinionsundersökningar som en manipulationsmetod. För nu har man hållit på i liksom x antal veckor och skrämt skiten ur folk med all den här rapporteringen om koranbränningar och liksom ambassaden som blir bränd där och där och alla de här konflikterna. Och sen mitt uppe i alla de liksom upphettade känslorna så gör man en opinionsundersökning där man frågar, ska vi göra den här grejen som eventuellt ska kunna gjuta olja på vågorna? Och sen lyfter man fram resultatet av folkviljan. Svenskarna vill förbjuda det. En av fyra svenskar. Jag kan tycka att det är ganska lågt. Jag är förvånad att det är bara en av fyra svenskar som vill förbjuda koranbränning. Givet hur mycket de har hetsat kring det här i medierna. Men det är ändå väldigt, det blev väldigt stark bas för att driva igenom lag. Då kan politiker hänvisa till att det finns ett starkt folkligt stöd. Det vill säga att de behöver inte egentligen ta ansvar för idén. En annan sak som slår mig det är en av fyra svenskar vill förbjuda koran. Ja, men Hur stor del av befolkningen är muslimer? Kanske inte en av fyra, men en av fem eller sånt där. Så att alla muslimer som de frågar säger förmodligen ja. Så att andelen bland icke-muslimer kanske är mycket lägre. Ja, jag vet inte. Alltså det här med moskéerna, hur mycket tydligare kan det bli? Hur länge kan de hålla på att säga sådana saker som att ja, men det är inte riktigt islam eller de är inte representativa för muslimer i allmänhet och så vidare. När 30 av 31 moskéer är uttalade fiender till oss. Och den sista, den 31:a som vill ha någon sorts fredlig samexistens med svenskar, han känner sig totalt isolerad och apart bland de andra muslimerna. Trots att han förmodligen är någon sorts imam. Liksom. Jag antar att hans egna församlingsmedlemmar tycker att han är en knäppskalle som vill gå i krig med svenskarna.
Kanske har försvunnit i det här laget. Nej, men det är alltså, och det är ju faktiskt en, oavsett vilka människor det är som bränner koraner, så vill jag faktiskt ge dem ett stort tack för att de har ändå drivit fram. De får ju alla visa korten ordentligt, svenska politiker och då moskéerna och muslimer i allmänhet, men de flesta är hysteriska och säger någon sån här vem de än plockar upp säger någon sån här babbelgrej om att ni kränker 1,8 miljarder människor. Och sen en hoppingivande sak där, reportagen som kommit idag och igår från bland annat Rinkeby där de liksom plockar upp folk och säger att men jag är jätteledsen och jättekränkt, jag vill flytta, jag tänker flytta hem var det nu är, jag vill inte vara kvar i Sverige. Så elda på bara.
Ja, och det är precis den orsaken till att många människor, inklusive jag idag, du har sagt att det är inte dum idé att bränna lite koraner, för det kommer få folk att visa sina sanna ansikten. Mm. Jag tänkte mest på muslimerna, men alla visar tydligen sina sanna ansikten, ja, just, när man bränner en koran, så att det är väldigt intressant. Men kan vi inte prata lite om det här, om vem som bränner koranerna? För vi har också en ganska spännande nyhet. Jag vet inte om vi har den på bubbla, men jag såg att Salvan Momika, han som drog igång den här vågen av koranbränningar, han har ett problem därför att Migrationsverket har fattat ett beslut om att de ska ompröva hans uppehållstillstånd. Så de ska se om de kan kasta ut Salvan Momika ur landet. Det tycker jag är en smått trolig nyhet. Alltså, Migrationsverket, som är en ofattbart slapp och saktfärdig myndighet, som plötsligt vaknar ur sin slummer. För att, hör och häpna, de ska utvisa en invandrare nu, kors i taket. Så plötsligt blir det liv i dem när det handlar om en politiskt misshaglig invandrare som protesterar mot islamiseringen. Rent principiellt och som ett isolerat fall så är det förmodligen helt rätt. Alltså, jag håller med om den här frågan. Kasta ut Salman Momika, skicka hem honom till Irak. Vi har på tok för många iraker i Sverige. Jag antar att Salman Momika liksom inte jobbar och gör rätt för sig, eftersom han är ute och bränner koraner var och varannan dag istället. Eller så är det hans jobb att bränna koraner. Det spekuleras att han eventuellt är en Mossad-agent eller något sånt där. Han är en riktig sån här agent-provokatör, bokstavligt talat. I sådana fall så kan han skicka hem honom till Israel. Mitt hjärta bultar inte det minsta lilla för en irakisk-israelisk provokatör. Så jag håller med honom i sak om att islam är ett stort problem. Men det är inte hans sak att komma till Sverige och gapa om den saken. Det mest grundläggande problemet, eller ett mer grundläggande problem i Sverige än att islam är en dålig religion, det är att landet förändras i väldigt snabb takt för att det är fullt av invandrare som inte har något här att göra, och Salvan Momika är en av dem. Han är en av alla invandrare som tar för mycket plats och har för mycket inflytande. Så ut med honom. Det är bra, det är rätt beslut, men det är svårt att inte ägna åtminstone en flyktig tanke då åt hyckleriet. Hur ofta kastar Migrationsverket ut folk för att de ägnat sig åt islamistisk agitation? Jag vet att Säpo initierar de här processerna ibland, men om de agerade lika hårt mot islamister överlag som de agerar mot anti-islamister som Salvan Momika, då skulle de behöva dra igång ett massdeportationsprogram.
Ja, jag håller ju med dig, men jag vill nog värna Salvan. Jag tycker vi ska behålla honom lite till. Oavsett vad så gör han ändå, tycker jag, en tacknämlig nytta. Sen är det intressant just det här med att visa människors rätta ansikte. Det är inte bara Migrationsverket. Det är ju Kristersson, Bildström. Någon av dem gick ut och sa att var så upprörd över att människor med svag anknytning till Sverige bränner koranen. Alltså det är en standardgrej i Sverige att politiker och myndighetspersoner pratar om återvändande IS-terrorister som svenskar. Nyss hitkomna mördare och våldtäktsmän är svenskar och definieras som sådana i medlemsmedia. Här står en sinnesförvirrad iraker och bränner koranen. Då blir han en person med svag anknytning till Sverige. Det säger liksom ganska mycket om hur faktiskt hur islamiserade partierna är.
Ja, Sen har vi fått veta också en bara intressant sak att plocka upp från den svenska debatten. Att det nu finns en liten sidodebatt om vad yttrandefrihet är för någonting. Jag tror att det är vår nya justitieminister Gunnar Strömer som har sagt att yttrandefrihet är en service som staten tillhandahåller.
Mm.
Är det sant, Boris? Att
ja.
Oh, man har citerat rätt person och så vidare.
Yttrandefrihet är någonting som staten garanterar och tillhandahåller.
Mm. Jag har förstått att det har blivit ett kontroversiellt uttalande. Är det så?
Ja, det, alltså även sådana, även ledarsidor som är väldigt pro-tidö har ju gått i taket.
Jag tyckte det var ett väldigt intressant konstaterande från justitieministern.
Men jag, utveckla,
jag,
ja.
Ja, men jag är benägen att hålla med honom. Jag hade lite svårt att förstå vad upprördheten är. Alltså jag förstår ju på sätt och vis. Men jag tycker bara det är intressant att höra om politiker uttrycker det på det sättet. Det finns ju då idéer kanske om, jag vet inte vad de säger på tidevänliga ledarsidor, men alltså att människor har naturliga rättigheter. Oberoende av vad staten stiftar för lagar så har människor vissa rättigheter. Och det är ett perspektiv man kan ha. Samtidigt så, jag kan ju säga att jag har rätt till ditt eller datt. Det förändrar ingenting om jag inte har politisk makt, alltså att jag får vad jag vill ha. Det finns ju risk att det mest blir en massa impotent gnäll. Att världen styrs inte i slutändan av liksom filosofiska principer som vi upptäcker i naturen. Den styrs av människor, intressen, människor, maktförhållanden. Och jag tror det är mer realistiskt om folk ser på rättigheter som någonting som det är inte någonting som finns i deras DNA eller sånt där. Utan det är mer någonting, det är en tjänst som Gunnar Strömer tillhandahåller. Om man är på det humöret när han vaknar imorgon.
Ja, nej, men alltså det är ju, han var väl trött och var väl inte smart nog att dölja det där bakom det gamla vanliga pladdret. Så han beskriver ju en faktisk situation. Och
men det är inte det där högtravande liksom högtidstalen om liberala principer och allt det där. Så de ännu inte tror på, som ännu inte agerar på, men som ofta brukar vara retoriken i alla fall för de här människorna. Det är mer transaktionell approach.
Ja, alltså man ja, precis, men man ska komma ihåg att även de tidevänliga ledarsidorna, om någon imorgon lägger ett lagförslag på att som slår hårt mot de här 20 kanelbullerbakande nazisterna i Dalarna, de skulle inte ha några problem med detta. Alltså vilka inskränkningar av yttrandefrihet eller annat man än gjorde, då skulle de jubla. Så att de är oerhört blinda på området. Men jag tror ungefär som vi pratade om förra gången, ska man gå in i den här debatten så ska man liksom vara väldigt öppen och ärlig med att man försvarar yttrandefriheten så att säga för sin personliga skull. Men man ska samtidigt, om man själv deklarerar alltid samma nästa andetag att när jag väl blir inrikesminister och chef för säkerhetstjänsten, då kommer jag allvarligt att begränsa yttrandefriheten och religionsfriheten.
Ja visst, det är en väldigt, väldigt viktig fråga som du förtjänstfullt har tagit upp tidigare också, Boris. Vill vi ha maximal obegränsad yttrandefrihet för muslimer? Vill vi ha religionsfrihet för muslimer i Sverige? Det låter som en potentiellt suicidal idé. Jag tänker bara på det som, det kanske är en vanvördig liknelse, men vi pratar mycket om Twitter det senaste året. Och jag har ibland hyllat Elon Musk för att han har återskapat en ganska långtgående yttrandefrihet på Twitter. Inte perfekt, men väldigt bra för att vara en största internetplattform. Och i det sammanhanget så tycker jag det är ganska glasklart att man kan säga så här, att yttrandefrihet, det är en service som Elon Musk tillhandahåller till oss. Så det gamla ledningen, de tillhandahöll en mer begränsad yttrandefrihet.
Mm.
Och Elon Musk, han tillhandahåller en lite mer tilltagen, lite mer generös yttrandefrihet. Men det är helt enkelt en tjänst som de tillhandahåller. Så varför skulle man inte se det på samma sätt när man pratar om staten? Svenska staten tillhandahåller en väldigt begränsad yttrandefrihet till sina medborgare. Knappt värd namnet nu för tiden. Men de tillhandahåller den tjänsten. Kanske ungefär som Facebook på internet. Det är inte så mycket du får säga, men du har en viss yttrandefrihet. Medan den amerikanska staten till exempel, de tillhandahåller en mycket mer generös yttrandefrihet. Ungefär som Twitter på internet. Men vad är skillnaden egentligen? Jag är bekväm med det här perspektivet. Jag har inget problem med det alls. Rent filosofiskt eller moraliskt. Det är lite intressant bara att höra den typen av diskursledare som vanlig svensk inrikespolitisk mainstream-debatt.
Fast jag tror att Strömmen kommer att backa för att ledarsidernas ilska beror ju på att han krossar liksom alla illusioner.
Mm.
Så han kommer att krypa läckage och säga att nej, men det var inte så jag menade. Det där var lite väl öppet och naket.
Mm. Jag har inga illusioner. Det är därför jag gillar hans.
Men inte honom väl?
Nej, jag hörde ju honom prata för första gången. Jag har ju känt till honom väldigt väl, framförallt för hans arbete med Centrum med rättvisa och sånt där. Men sen hörde jag honom prata första gången helt nyligen, alltså bra tag efter att han blev minister. Och jag blev jättepaff över hur konstig han låter på rösten.
Ja.
Han är jätteskumt sätt att prata. Och jag har pratat tidigare med hans bror, Patrik Strömmer, som är tobakslobbyist. Jag vet inte vad jag gör nu efter tiden, men jag träffade honom senast, som var en tobakslobbyist. Och han har ett väldigt normalt sätt att prata. Han var ju förresten med i Radio Bubbla en gång i tiden. Ett av våra första avsnitt. Så att alla riktiga Radio Bubbla-lyssnare har ju hört honom. Men han är också musiker, han är sångare. Och han hade med sig gitarr och sjöng i Radio Bubbla och sånt där. Er som kommer ihåg.
Ja.
Så han har ju väldigt bra stämband och kan använda dem. Men hans bror, är liksom, han låter som, där, som någon riktigt skum karaktär från en Ayn Rand-roman. Som Ellsworth Tui. Ingen hederlig, rimlig person pratar på det sättet.
Jag vill höra en debatt mellan honom och Robert Kennedy. Så jäkla olidligt.
Ja, det går inte. Vi vet ju, Gunnar Strömberg kommer aldrig kunna bli statsminister av samma skäl som RFK aldrig kommer kunna bli president. Mm. Det går bara inte. De statsöverhuvudet, högtidstal och allt. Frågan är om Gunnar Strömberg har fått sina stämband skadade av ett vaccin som RFK.